Välkomna till avsnitt 51 av 50 juli-podden med mig, Carl Andersson, och med Henrik Hax Alexandersson. Ja, vad är det för datum idag då? 2 maj. För igår var det ju 1 maj. Var du ute och demonstrerade då, Hax?
Nej, jag sov.
Men här i Berlin så firas ju 1 maj ganska stort, och ute på stan här i Kreuzberg så var det att... Jag har faktiskt inte läst nyheterna, så jag vet inte om det var några kravaller, men det är i alla fall stor gatufest varje år.
Mm. Jag noterade att längre bort på vår gata så var det i alla fall någon sån här punktaktion mot gentrifiering, mot alla utlänningar.
Just det, och jag hörde några, några mer spontana tåga förbi utanför lägenheten också. Mm. Men vi kör igång med ett nyhetssvep.
Ja.
Vad är det som har hänt i veckan, Hax?
I Storbritannien så har den här kritiserade lagen som kan ge upp till 10 års fängelse för fildelare nu trätt i kraft efter att drottningen har gett sitt godkännande till lagen, Royal Assent.
Just det, det var det enda som saknades.
Och det är väl inte så jättemycket att säga om det, mer än att det är... orimligt. Och alltså, världen skulle ju verkligen behöva en ordentlig diskussion om vad fildelning egentligen är, därför att nu behandlar man det ju som det vore stöld, men jag menar, i strikt logisk eller filosofisk eller någonting annat mening, så jag kan inte få det till att det blir stöld om man kopiera något, det vill säga inte tar originalet. Det kan vara någonting annat, men inte just stöld.
Nej, precis. Men det där är ju den där gamla diskussionen, eller det är ju egentligen ingen diskussion. Det regleras ju inte i brottsbalken, det regleras ju i upphovsrättsbalken i Sverige, va?
Eller balkar eller kanske inte. Ja, fast det är väl även ett criminal offense rent. Annars skulle man inte kunna sätta folk i fängelse.
Jag menar att inte ens juristerna kallar det ju för stöld, utan de kallar det för upphovsrättsbrott. Så det är bara löjligt när folk ska börja använda den terminologin. Ja. Men gör de det i England då?
Nej, men det är ju lustigt att man liksom ger straff som är liksom till och med liksom strängare än för stöld. När det inte är stöld. Ja, det är orimligt. Vi går vidare apropå fildelning och sånt. Filmstreamingen, det vill säga Dreamfilmer och vad de nu heter. Där har ju då EU-domstolen fattat ett beslut som sedan har tolkats av Patent- och registreringsverket, vilket blev en nyhet i Sverige i veckan som gick, där det stod att, eller där nyheten var att fullstreaming skulle bli olagligt, alltså förbjudet att titta på de här streamingtjänsterna som ju då inte är godkända av upphovsrättsinnehavarna. Där utbröt nyheten kom ut, och det är väl det alla har uppfattat om det. Men det, sen utbröt en lite mer nyanserad diskussion om det här som är rätt intressant. Och det finns de som har trängt djupare in i domen. Jag har tyvärr inte hunnit läsa den, men andra har gjort det. Och de hävdar, eller åtminstone vissa av dem hävdar, att det är bara olagligt att titta på de här streamingtjänsterna om man är medveten om att deras verksamhet är olaglig. Så om man inte vet att det man tittar på är olagligt, så är det inte olagligt. Det är en tolkning.
Ja. Och det här var alltså en dom från europeiska...
Från EU-domstolen.
EU-domstolen.
Som har tolkats av Patent- och registreringsverket.
Och den här domen rörde väl egentligen såna här boxar, piratboxar. Och det var återigen den här nederländska föreningen Brain som hade tagit det till EU-domstolen, eller hur?
Ja, om det var Holland eller Storbritannien kommer inte ihåg något av dem.
Men jag visste inte ens att sådana existerade. Alltså att du kan köpa på nätet en box som är förprogrammerad med pirattjänster.
Det beror nog helt enkelt att vi inte liksom känner till oss, och det beror nog helt enkelt på att vi inte är så sportintresserade.
Aha.
Därför att, vad jag förstår, så är det främst sport- och fotbollsmatcher och den typen av saker som folk tittar på genom de här piratboxarna. Och har man en piratbox, då är man ju rätt medveten om att, att man gör någonting man inte får göra?
Ja eller nej skulle jag säga. För att man kan ju tolka det så naturligtvis, men man kan väl också se det som att om du köper en produkt på nätet, då kan du ju verkligen tro att det är en riktig produkt.
Ja, det är möjligt.
Den heter ju X9 såg jag. Den såg ju den ser ju ut som en Apple TV. Ja. Den såg ju jätteprofessionell ut.
Jo, precis. Men där finns ju en våldsam skillnad mellan att ändå att köpa en produkt för ändamålet och att bara gå in på en webbsida som erbjuder de filmer man vill se.
Mm.
Så att, ja.
Okej, så du menar att vilka var det som tolkade det här i Sverige alltså? Som tolkade EU-domstolens dom?
Det var lite olika jurister som hade kikat på det. Jag kommer inte ihåg exakt vilka det var.
Jag tyckte du sa något om Patentverket.
Ja, men Patentverket var de som hade tolkat domen negativt, alltså att det skulle vara förbjudet. Men de som gör den alternativa tolkningen, då uppstod en diskussionstråd bland annat efter att Emanuel Karlsten hade skrivit att nu var fullstreaming förbjuden.
Mm.
Och då var det folk som sa att det inte alls säkert, folk som tydligen hade läst domen.
Mm. Nej, det låter ju som en liknande tolkning i så fall som av den svenska barnporrlagen. Där är det ju olagligt att titta på barnporr, men bara om du är medveten om att du gör, eller bara om du har begått en aktiv handling, det vill säga om du har köpt något med ditt visakort och så vidare, men om du bara råkar se någonting på samma sätt som man kanske bara råkar se en sportmatch någon gång, då är det inte olagligt.
Mm. Sportbarnporr och annat.
Mm.
Nu ska vi se här. Vi går vidare i föredragningslistan. Turkiet har blockerat Wikipedia. Dumskallar. Det är ju liksom, det här är ju extra anmärkningsvärt, för Wikipedia är ju inte ens en nyhetssida, utan Wikipedia är ju liksom en kunskapssida. Liksom, mänsklighetens, jordens gigantiska gemensamma encyklopedi.
Mm, ja, visst.
Och nu förbjuder man liksom kunskap. Jag menar, det kan inte gå bra för ett land som beter sig på det sättet.
Nej, det är inte ens så mycket att säga om det.
Nej, precis.
Totalt öppen dörr.
När vi talar om Wikipedia så kan vi gå över till Wikitribune. Mm. Det är ett projekt som har startats av en av Wikipedias co-founders, nämligen Jimmy Wales. Och han vill alltså starta en ny nyhetsservice. Det är en del andra människor inblandade också, bland annat professor Larry Lessig, som bland annat gjort sig känd för Creative Commons, arbetet med Creative Commons och arbetet mot politisk korruption. Och det här är då tänkt att bli en reklamfri nyhetsplats med support från läsarna, alltså att man betalar för att få tillgång, eller för att stödja i vart fall den här sajten. Tillgång tror jag man får gratis. Det här hade man då tänkt sig att man har en form av redaktion som skriver om ämnen och som även gör rättningar. Så till skillnad från Wikipedia så kan läsarna inte göra rättningar själva. Men tanken är att man kommenterar nyheter och då kan redaktionen uppdatera informationen allt eftersom. För det är ofta det tillkommer mycket värdefull information i kommentarerna. Och sen så är det även som så att man ska kunna köpa sig ämnen. Alltså ett problem när det gäller nyhetsbevakning är ju urvalet.
Mm.
Det är därför vi sitter här, därför att våra frågor aldrig täcks i vanlig media.
Inte på djupet i alla fall, och ibland inte alls.
Nej, precis. Och då är tanken att om man kanske är en 10-20 personer som kan tänka sig att gå in och sponsra projektet. Vi har inte några stora pengar, men tillräckligt mycket för att de ska kunna sätta en person på att bevaka ett visst ämne, så kan de tänka sig att göra det.
Och då är de öppna med att ett företag har betalat, eller en organisation har betalat för att det ska täcka det här då?
Jag tror att man främst siktar på att privatpersoner ska göra det, men det är klart att det här kommer att ha total transparens. Eftersom det är liksom Wikipedia och Creative Commons folk som är inblandade, så kan man ju räkna med att transparensen kommer att vara total.
Vad tror du om den här tidningen då? Tror du att den blir intressant att läsa?
Det krävs ju att man kommer över en viss tröskel för att det ska bli intressant. att man får en kritisk massa med läsare. Men om man kan renommésnylta på Wikipedias varumärke, så är det ju möjligt att man faktiskt kan få det att flyga. Annars hade det nog varit väldigt svårt att få igång något sånt här.
Mm. Ja, jag vet inte, jag är ju alltid så pessimistisk, så det känns, jag känner spontant att det kanske blir det värsta av Wikipedia med strider och... Ja.
Ja, det kommer nog att hållas lite hårdare eftersom man kommer att ha en redaktion och inte vem som helst kan ändra. Men sen naturligtvis redaktionen har ju liksom sina förutfattade meningar och hang-ups och preferenser, så att det är ju inte alls självklart att det blir bra det heller.
Om jag ska vara ytterligare lite negativ, så låter det lite torrt också. Jag menar, vi läsare vill ju ha lite sexiga nyheter och lite stora clickbait-rubriker. Säga vad man vill om clickbait, men man klickar ju på dem.
Ja, så det är nyheter 24 till för. Mm.
Ja, vi får se hur det går. Vi önskar väl lycka till i vilket fall.
Precis. Sen noterar vi, Falkvinge hade en text ute på nätet om antispamservicen Unroll, som tydligen var en tjänst som man kunde använda för sin mail och som var kanske det mest effektiva och bästa på marknaden när det gällde att hantera spam. Inte bara liksom undvika spam, utan även se till att de inte sprids vidare. Men där visade det sig att Unroll samtidigt samlade in data om alla användares mailboxar och sålde till andra utan att vara direkt öppna med det.
Var det här en gratis tjänst för användarna?
Det vet jag inte.
För då brukar det ju vara så att det ligger något där i bakgrunden.
Jo, någon, det är alltid någon som betalar.
Mm.
Det är alltid någon som betalar. Sen när det gäller intressanta artiklar, så kan vi även rekommendera Bruce Shiners senaste text om Vault 7 och Shadow Brokers. Länken till den här finns på bloggen hacks.femjuli.org. Och det handlar ju då om att FBI's och CIA's hackningsverktyg har läckts ut. Vilket har väckt en del uppmärksamhet och i vanlig ordning en hel del rättmätig indignation, eftersom när man lämnar sårbarheter öppna så kan de även användas av andra. Men det Bruce Shiner,
Shire heter Shire, han. Shire on Security heter hans blogg.
Precis. Skriver om det är mer en analys om i vems intresse är det att den här informationen läcker ut. Och naturligtvis så är det av ett rätt stort allmänintresse, men han diskuterar mer vilka aktörer som kan ha intresse av att det här läcker ut. Och han lutar väl personligen åt Ryssland.
Mm-hmm. Ja, för det är ju inte bara det du nämnde nu som har läckt, utan det har ju varit väldigt mycket på sistone och CIA:s manualer och allt. Det var ju det intercept i och för sig, men de får väl sakerna från någonstans, och det är där han menar att Ryssland är inblandat.
I princip allt det här har ju gått via WikiLeaks.
Mm.
Så det är det.
Men varför menar han då att det är Ryssland?
Ja, han gjorde en analys om liksom vem som har att vinna och vem som har att förlora och vem som skulle eller inte skulle ha gjort det här, och han menar då att det här kräver tillgång till en viss sorts servrar. Alltså det finns ju operativa servrar och det finns ju underliggande servrar som har annat material. Där menar han att det kan naturligtvis vara whistleblowers, men i så fall måste det vara flera olika whistleblowers, menar han. Eller en främmande makt. Och då är det möjligen Ryssland som har mest att tjäna på detta. Och vilket är ett argument som understöds av det faktum att Ryssland och USA faktiskt bedriver ett väldigt mycket skuggkrig på cybersäkerhetsområdet just nu. Till exempel så har USA faktiskt avslöjat själva att, att man har, har brutit sig in i en del, ja, det är sopkopparna, yes, det är sopkopparna som låter, brutit sig in i en del ryska system och till och med kunnat hacka övervakningskamerorna hos vissa ryska organisationer. Och det är inget som underrättelsetjänsten normalt sett erkänner. Mm. Så det försiggår någon form av propaganda och ställningskrig här.
Ja, han menade ju nästan att det där var skryt när de går ut med att de, ja, kan göra sånt där.
Så hans grundanalys är väl egentligen att, att det försiggår nog något mycket mer än vi vet här. Mm.
Nej, och sen var han ju också inne på, som du säger, vilka som har något att tjäna på det här, men också vilka som har möjligheten att göra sådana här hack. Och då menade han ju att bara Ryssland och Kina av de så kallat illasinnande länderna klarar det. Mm. Men att Kina just nu är inne i en, vad kallade han det, like USA-period eller någonting. Mm. Eller like me-period.
Sen något som var intressant i artikeln också, det var han spekulerade i att brittiska GCHQ kan ha hjälpt amerikanska NSA med en del sådana här angrepp. Men det är inte klarlagt att det är dem, utan det är någon friendly, vänligt sinnad nation. Mm. Och då finns det ju faktiskt vid sidan av det här Five Eyes-samarbetet, USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Storbritannien, så finns ju ett land som är väldigt nära partner med dem och som har kapacitet för cyberangrepp, och i vilket cyberangrepp just har blivit lagligt.
Sverige?
Nämligen Sverige.
Oj. Det är din analys alltså?
Nej, det är bara liksom, det var bara en tanke som slog mig när jag läste materialet att pusselbiten passade ovanligt bra in.
Just det, för de har ju inte nämnt vilken allierad det är.
Nej, precis.
Säga.
Och där pratade vi ju, det var väl redan förra gången om angreppet på bankernas SWIFT-system. Mm. Där det också riktas misstankar mot att Sverige kan ha varit inblandat. Mm. Så det är intressant.
Ska vi gå in på det här som jag brukar kalla för BDSM? Jag tänker på det här AVMSD.
Ja, du måste ha med EU att göra om det är BDSM. Ja. Just det, audiovisuella mediaserver, Audiovisual Media Services Directive.
Mm. Det är ju alltid nya direktiv som kommer från EU.
Mm. Fast det här är inte jättenytt. Det här har vi,
nej, det var från 80-talet.
Nej, men de håller på att revidera det nu. Vi diskuterade det här som hastiga senast också, eftersom det bland annat innebar att man skulle börja censurera vad gäller bland annat hur material som laddas upp på nätet påverkar ungdomars moral.
Just det.
Och till, som du skriver, till och med gäller för animerade gifar. Men det som intressant nu, det är en text från Edri som analyserar vad de olika spelarna i EU lägger för förändringsförslag och tilläggsförslag, och även vad som faktiskt står att läsa i grundmaterialet. Och då verkar det som att EU håller på att landa i en mycket, mycket märklig ståndpunkt. Nämligen att det är okej att censurera så länge materialet är lagligt. Därför censur av olagligt material, då har vi redan regelsystem för. Men nu skriver vi ett annat regelsystem. Och det här handlar om censur av lagligt material. Och om materialet är lagligt så förstår jag inte varför man ska censurera det.
Vem är det som ska censurera det? Är det tv-kanaler? Nej, eller är det staten?
Nej, det blir någon stackars plattformsägarna. Så
plattformsägarna, ja, alltså YouTube liksom.
YouTube och Facebook, ja, och sånt här. Och det är ju precis som vanligt, det är ju EUs nya strategi.
Att, ja, det här låter ju precis som internetforum eller vad de kallar det.
Ja, precis. Kan man inte censurera något den lagliga vägen, så ser man till att plattformarna gör det. Och då lägger man ju censuren i privata företags händer och man från säger sig all möjlighet till liksom rättslig prövning och överklagan och allt sånt där.
Mm.
Så det är ett jävla oskick. Men den här gången så blir det alltså blir löjet rätt uppenbart när man läser vad de faktiskt föreslår. Så uppenbart landar i att detta handlar inte om censur av olagligt material utan om lagligt material.
Mm. Men det här med ungdomsskydd, det är ju väldigt vanligt i många europeiska länder. De som jag har haft inblick i Tyskland har ju till exempel sitt Jugendschutz som går ut på just att censurera lagligt innehåll för ungdomar. Men i och med att man inte kan se vem som är ungdom så censurerar man det för alla. Jag har börjat prenumerera på Jugendschutzministeriets, de heter väl inte exakt så, men deras tidning som kommer ut 4 gånger om året och innehåller listan på alla förbjudna filmer. Det är alltså det som tyskarna kallar för ett index. Och det är just för att skydda ungdomarnas moral. Så på den listan så är det massvis av porrfilmer, alltså helt normala porrfilmer. Och så är det till exempel skräckfilmer som Fredagen den 13 och sådana filmer. Och så är det till och med några böcker som anses skadliga. Och de här listorna är inte officiella. Det finns en officiell lista, den som jag får då. Men om man vill fråga om inofficiella titlar, då får man mejla dem. Och så svarar de väldigt artigt vilka av titlarna man har efterfrågat som finns på den hemliga listan och vilka som inte gör det.
Men kan inte få ut hela den hemliga listan.
Nej, precis. och sen i Tjeckien, där har de ju också skydd för ungdomens moraliska fostran, eller vad man säger. Så jag tror att det här är ganska vanligt i många länder och det är därför moralen har tagit sig in i det här AVMS-direktivet. Så jag menar, i Sverige har vi egentligen bara haft filmcensuren. Och visst är den nedlagd, eller?
Ja. Möjligen att man har en kvar för åldersbestämning eller åldersgräns och sånt där.
Men det var vår variant av det hela.
Och det här visar ju då lite grann riskerna med EU. Därför att ofta så blir det liksom worst practice som gäller. Om liksom Sverige inte har haft åtminstone ingen sån här uttalad policy, så genom EU så anammar vi massa morallagstiftning, och jag menar det är ju många EU-länder som till och med går längre än Tyskland och Tjeckien där, jag menar
Polen kan man tänka sig, kanske
Polen, Litauen. Mm. Litauen var ju till och med först ut med såna här bögeri- och omoraliskt lagar. Mm. Om man ska skydda ungdomen från det.
Men de katolska länderna kan man ju tänka sig är mer för
moral. Ja, de
moral.
Också.
Ja.
Ack ja. Så att det audiovisuella mediaservice-direktivet är någonting som man ska hålla ögonen på.
Mm.
Hur lång tid har vi kvar nu?
Du har 7 minuter på dig.
Jag? Vi?
Ja.
Okej. Då ska vi försöka hinna med Barrett Brown och Assange och Barrett Brown också. Mm. I den ordningen. Jag sprang på en intressant artikel om Julian Assange. Han sitter ju då som bekant fast på Ecuadors ambassad i London där han begärt politisk asyl eftersom Storbritannien vill utlämna honom till Sverige där han är anklagad för sexbrott.
Jag tror alla känner till den bakgrunden.
Och den europeiska arresteringsorden bygger ju inte på att han är åtalad för något. Utan han var bara... Hela europeiska utlämningsorden, arresteringsorden, bygger på att man vill ha honom utlämnad till förhör.
Just det.
Förhör, inget annat. Och nu har man ju faktiskt i november hållit detta förhör med Julian Assange på Ecuadors ambassad i London. Så förhöret är avklarat, men han har fortfarande en europeisk arresteringsorder på sig för att Sverige vill förhöra honom.
Förhördes han i november?
Ja.
Det är alltså nästan ett halvår sedan.
Ja, ja. Och det är liksom, det kommer ju inget, men man fortsätter ju förhala.
Mm.
Först var det översättningsfrågor och det senaste beskedet som jag hörde i någon internationell media var att svenska åklagarmyndigheten sa att man nu ska överväga vilka ytterligare steg i utredningsprocessen som behöver vidtag. Alltså det kan väl ta hur lång tid som helst.
Så du menar att det tunna caset har blivit ännu tunnare nu för att finns ingen anledning att hålla honom fast längre?
Nej, det finns ingen formell anledning. Alltså, den europeiska arresteringsorden borde ha fallit, men där säger både Sverige och Storbritannien att nej, så är det säkert inte.
Och du menar att det här är folk menar att det här är ett tecken på att han sitter fängslad av, eller fängslad och fängslad, men att han, att folk vill ha honom av andra skäl helt enkelt?
Ja, alltså misstanken är ju då att Sverige eller Storbritannien för den delen skulle kunna utlämna honom till USA, där man ju då förbereder en rättsprocess mot honom. Mm. Det är ju nu bortom allt tvivel att sådana förberedelser pågår. Och svenska regeringen vägrar ju att utfärda några som helst garantier mot utlämning från Sverige. Så att min misstanke är att man vill ha honom där man har honom fram till dess att USA bestämmer sig för att plocka honom, och då plockar man honom.
Mm, okej. Om vi går över till Barrett Brown, så det är ju en lite doldis i de här sammanhangen. Jag kommer ihåg när du kom till Berlin någon gång innan du hade flyttat hit, så hade du en t-shirt på dig med texten Free Barrett Brown. Och alla frågade, vem är Barrett Brown? Det kanske du kan förklara.
Barrett Brown är en amerikansk författare och journalist som skriver i allting från Rolling Stones till The Guardian och ja, liksom hela spektret av tidningar. Och han är då även internetaktivist. Och när Anonymous plockade den här stora bulken med data från de privata amerikanska säkerhetsföretagen, så la de det i en, ja, hela bulken la man på en webbsida. Och det som han fick amerikanska myndigheters ögon på sig för, så som man blev upprörd och som man försökte sätta dit honom på, det var att han hade copy-pastat länken från den här bulken till en Wikipedia-sida eller en wikisida som han själv har satt upp, där man analyserar innehållet i den här informationen. Och informationen i sig har ju visat sig vara liksom väldigt intressant. Det beskrivs bland annat hur amerikanska banker har anlitat privata säkerhetsföretag för att smutskasta WikiLeaks. Där beskrivs hur amerikanska staten lägger ut en del underrättelsearbete på privata entreprenörer av det enkla skälet att då slipper man offentlig insyn och demokratisk kontroll.
Så Barrett Brown blev alltså anklagad för att sprida den här informationen, eller läcka den?
Det första man gjorde var att försöka åtala honom för kreditkortsbedrägeri. Därför att om man följde den länk som han hade copy-pastat till materialet som Anonymous hade hackat fram, så fanns där även faktiskt vissa av de här företagens kunders privat eller kreditkortsnummer. Mm-hmm. Vilket i och för sig ingen har, i vart fall inte Barrett Brown har missbrukat, utan det bara fanns där. Men bara det faktum att de fanns där gjorde att han fick ögonen på sig. Men det var faktiskt inte därför han åkte in i finkan i första varvet. Därför att han reagerade lite obalanserat. Och bland annat så förklarade han på YouTube att han tänkte göra livet jävligt surt för en FBI-agent.
Ja, just det.
Och lite sånt här.
Ja, det var inte så smart.
Nej, alltså. Precis. Så det var ju de sakerna han åkte in på. Han fick väl 3,5 år eller något sånt där. Och sen blev han utsläppt och hamnade på någon sån här halfway house. Och nu är han insydd igen. Eftersom han har blivit intervjuad många gånger sedan han blev frisläppt, men nu så är motiveringen att nu syr man in honom igen därför att han inte på rätt blankett har ansökt om att få lov att bli intervjuad av amerikansk public PBS, public broadcasting service, okay. Alltså typ public service.
Ja, det var väl inte att han hade använt fel blankett, men det var väl att han inte hade ansökt om tillstånd överhuvudtaget, och han måste göra det.
Och i sammanhanget så de blanketter man har utrustat med var fel blanketter.
Jaha, det var så alltså. Ja, det var ju hans mamma som berättade det här för pressen. Mm. Det tycker jag var lite gulligt. Det fick mig att tänka på Gottfrid Svartholm Varg, vars mamma också har liksom varit lite språkrör där.
Precis.
Det är gulligt hur mamman bryr sig.
Så att när det gäller Barrett Brown här, så är det alltså mycket väl värt att hålla ögonen på, att hålla trycket uppe där, för att hans arbete är värdefullt för ett fritt och öppet demokratiskt samhälle. Han ägnar sig åt journalistik och amerikanska staten försöker tysta honom. Svårare än så är det inte.
Okej, då avslutar vi denna veckas nyhetssvep och så hörs vi om en vecka igen.
Ja, tillo.
Hej då.